på podkasten om hans Stornila og Lilldokka. Paret de var reindriftsutøvere i Terna i Sverige. De levde et ganske dramatisk liv, som endte tragisk ved Tjensvatnet i Norge. Det er Dag Bryggfjell som intervjuer Birger Ekeli. Og han Birger, han leser fra boka si Fattiga som de voro. I podkasten så får du høre to joiker om han Stornila, og en joik fra Okstindan. Det er dessuten en del innslag fra Klemetspillet i 2022. I podkasten så er det nevnt en del samiske stedsnavn rundt omkring Okstindan. Helt på slutten så er det nevnt i kildene som jeg har brukt i podkasten. Du skal nå få høre den første joiken om han Stornila. Det var mora han Stornila, hun Anna Margrethe Matsdotter, som har laget de her joikene til han Stornila. Og Anna Margrethe, hun bodde ved Boksjøen i Sverige. Så skjedde noe dramatisk i 1848, som fikk stor betydning for livene til han Stornila og Lilldokka. Birger Ekeli, jeg har boka di her, Fattiga som det voro. Kan du lese hva det var som skjedde?
Nu gikk alt mycket fort. Ute hadde det blivit mørkt. Skjul kilade ner sig mellan farbror Nils och hans hustru Kristina. Där satt också några andra kvinnor. När hans ögon vandrade runt i halvmörkret upptäckte han plötsligt att Stornila också fanns inne i kåtan. Han svalde och fick en klump i bröstet. Skjul ryckte till ännu en gång. Det fladdrade till i kåtadörren och ytterligare en person makade sig in. Det var hans far. Han svajade betänkligt när han tittade sig omkring i kåtan. Jaha, här bor ni. Skjul märkte genast att pappan sluddrade. Fadern var full. Ja, man vill ju gärna se hur kåtagrannarna har det ordnat för sig i skogslandet. Får jag komma in? Bara du inte kliver över Bossio, sa tant Anna. Det var ett gammalt skämt samer emellan. Ett svenskt fruntimmer hade en gång klivit över kåtaköket och rivit omkull en kittel. Det var både obetänksamt och opassande. Bossio var heligt. Där fick bara björnjägaren gå och därför varades trumman. Inte kliver vi över matborden i ädra boningar hade fruntimret fått som tillrättavisning. Men ikväll var det ett misslyckat skämt. Sven Skjul som var mörk i synen och kraftigt berusad. Han vinglade till och rev omkull en gryta. Det blev en stunds förlägen tystnad innan han satte sig ner med en duns och försökte fixera personerna. Jag sörjer min hustru, sa han och försökte urskulda sig. Jag sörjer min hustru, upprepade han. Ja, det är lätt att förstå. Sorgen är alltid tung att bära, sa Nils Skjulsson. Kvinnorna runt kåtaelden nickade instämmande. Stornil hade ännu så länge suttit tyst, men nu höjde han rösten och la sig i samtalet. Hur mycket man än sörjer går det aldrig att sörja tillbaka en människa, sa han. Sven Skjulsson mörknade ännu mer. Stornilas ord blev en stridssignal. I vrede började han skälla ut Stornila. Ska du säga det var du din jävel och din trollkona till mor som spådde livet ur henne? Skjul som var rasande hade svårt att bärga sig. Han hötte med nävarna och fortsatte att vräka ur sig svordomar och anklagelser. Nila blev genast på sin vakt. Han hade själv druckit men trots ruset skärpte han sina sinnen som om det gällde idejakt på björn. Han mindes grälet tidigare på dagen. Sven Sjulsson hade då gjort vissa antydningar, men nu pratade han klartext. Du spådde livet ur henne. Det är inte sant. Sådana gåvor har ingen. Du och din släkt har alltid farit med trolldom. Hör du inte själv hur vansinnigt det låter? Du, din jävla spålapp på dina svartkonster. Sven Sjulsson var alldeles röd i ansiktet och på väg upp från sin plats. Broder Nils försökte dämpa honom genom att fatta tag i hans axlar. Han satte sig ner och började söka stöd hos de övriga i kåtan. Det såg ut som om känslorna skulle svalna och gå in i en lugnare bana. Men i samma ögonblick som Nils Sjulsson la mera ved på brasan tog grälet en ny vändning. Det finns nog fler här inne som har anledning att ta sig i akt för stor Nila. Vad i helvete menar du, sa Nila och ryggade bakåt. Så mycket begriper jag att det inte är vittrar och skrömt som stjäl renar, men skyller du mig för att stjäla renar? Ja, det var du själv som sa det. Passa dina ord. Du är inte bara skär, du plågar dem också. Det är en dålig renlapp du som inte vet var stickargropen sitter. Sven skakade av vrede. Han höjde rösten ytterligare och fortsatte att ställa Stornila till svars. Det handlar inte bara om renar, det finns allt annat som försvinner när Stornila drar fram. Stortjuv, skrek han. Plötsligt for han upp och slog till Nila på hakan med en knuten näve. Nila hukade och försökte skydda sig. Nästa slag träffade honom i ryggen så att han ramlade över en av kvinnorna. Sluta jävlas i min kåta, skrek Nils Sjulsson. Han försökte hejda Sven samtidigt som han vände sig till Stornila. Det är bäst att du går. Sven håller på att sörja ihjäl sig. Ska han hålla på så här kommer fler att dö. Stornila nickade, reste sig och gjorde sig färdig att gå. I samma ögonblick reste sig även Sven Sjulsson. Så lätt ska du inte slippa undan din dräpare. Sven Sjulsson ryckte tag i en eldbrand ur Ernie. Nu stod han i kåtadörren och spärrade vägen. Stornila insåg att grälet höll på att gå över styr. Nu fanns bara två alternativ. Antingen skulle han attackera Sven Sjulsson inne i kåtan eller också gällde det att fly. Han fattade ett snabbt beslut. Han slängde sig ner och kröp ut bakvägen under kåtaduken. Där ute lyste stjärnhimlen klar. Han var upprörd efter ordväxlingen inne i kåtan, men han dröjde också på steget. Kylan slog emot honom. Han drog efter andan och tänkte efter. Kände sig förorättad. Sven Sjulsson hade faktiskt anklagat honom för mord. Det är klart att Sven är full och oregerlig, men varför ska han få sista ordet? Stornila rådslog med sig själv. Tid fanns inte att rådfråga trumman. Han tänkte, hur skulle njajtanojderna ha gjort? I hans egen kåta, på andra sidan kärnen, där väntade lilldocka på honom. Han överlade med sig själv. Ska jag svälja oförrätten och gå hem till lilldocka eller ska jag få upprättelse? Ska jag slå den där förbannade Sjulsson på käften? Stornila tvekade egentligen aldrig. Han sprang runt kåtan och slet upp dörren utifrån. Han både hotade och förmanade Sven Sjulsson. Nu lugnar du ner dig, sa Nila. Eller också kommer du ut och slåss som en kar. I helvete heller, jag har väl rätt att vara i min brors kåta. Jag lär väl träffa dig någon annan gång. Innan dess ska jag märka dig. En kniv glimmade till i mörkret, men Sven tappade den. Han slet tag i Nilas hår och båda tumlade ut ur kåtan och föll över en nacka. Det blev ett våldsamt slagsmål. Han stryper mig, skrek Sven Sjulsson. Kom ut med ett rep så ska jag binda honom, skrek Nila. I mörkret gick allt så snabbt att det var svårt att uppfatta allt som hände. Lille Sjul följde sin far i hälarna och såg med stora och uppspärrade ögon männens tvekamp utanför kåtan. De flåsade och stönade. Gnistorna från eldbranden yrde i vinden. Efter en stund lugnade de ner sig och Sven Sjul som vacklade iväg mot sin kåta. Nila var alldeles blodig i ansiktet och började gå åt sitt håll. Han var på väg hem till lilldocka. De upprörda känslorna måste få lugna sig. De som hade blivit vittne till uppträdet andades ut. Det uppslitande och olustiga grälet tycktes vara över. Men lugnet varade inte länge. Plötsligt kom Sven tillbaka med en stor spjutstav riktad till slag. Under några korta ögonblick stod de tysta och mätte varandra med blicken. När Sven gjorde ett utfall sprang Nila undan och tog skydd bakom en tall alldeles vid kärnstranden. Runt trädet stod lapplägrets alla ackor och skidor uppresta. Det första slaget kom. Nila duckade och det small till i trädet bakom honom. Han hukade sig ner ytterligare, fick tag i en skida och höjde den till slag. Nu ger du djävulen i mig, skrek Nila. Han slog till så mycket han kunde. I samma stund blev det helt stilla. Alla stannade upp i sina rörelser när Sven Sjulsson sängnade ner till marken. Inte ett ljud gav han ifrån sig. Han bara låg där, orörlig. De som fanns i närheten visste redan nu att något fruktansvärt hade hänt. Tiden och tystnaden kändes plötsligt oändlig. Den första som bröt stillheten var Lille Sjul. Atje, atje, pappa, pappa. Han sjönk ner vid sin fars sida. Skräckslagen försökte han ruska liv i honom, men han blundade och började skrika när han såg sin blåslagne far och det stora blödande såret i huvudet. Han grät hejdlöst och började ropa på hjälp. De vuxna rusade till och upptäckte att Sven Sjulsson fortfarande andades. Han kved och rosslade nästan ohörbart. Han lever, vi måste få hjälp i nybygget i Sördal. Spring!
Han stod illa, han var satt i fängsel. Och så vart det i rättssak. Och i rättssaken så gav han Stornilla sin förklaring. Kan du, Birger, läsa förklaringen till han Stornilla?
Nå, Nilsson Jaita. Kan ni med egna ord berätta vad som hände den där kvällen? Hur började bråket? Sven Sjulsson var full och började bråka. Hur gick det till? Han sa att han sörjde sin hustru. Och vad sa ni? Att det inte gick att sörja tillbaka någon. Vad sa han då? Han blev förbannad och skyllde mig för hennes död. Hur då? Att jag hade spott ihjäl henne. Och vad svarade ni? Att det är osanning. Ja, men Nilsson lär ju vara känd för att kunna spå. Ingen kan spå ihjäl någon. Var ni ovänner? Nej, jag hade inget otalt med honom om renar eller annat. Varför tror ni att det blev bråk? Han brukar bli hetsig när han har druckit. Än ni själv då? Hade inte ni supet om dagen? Jo, men inte lika mycket. Är det något mer ni vill tillägga? Jag bara försvarade mig och är helt oskyldig.
Han stod illa. Han var dömd till döden och skulle halshuggas. Kan du, Birger, läs om när han Stornilla skulle halshuggas?
Om intresset var stort kring själva rättegången så var det inget mot förvåningen när domen föll. Nils Nilsson Jaita i Ran skulle halshuggas. Sig själv till straff och androm till varnagel. Maria skrek när hon fick beskedet. Nej, det får inte ske. Man kan inte göra så med människor. Deras son var född och döpt. Men inom kort skulle fadern döden dö. Halsen skulle knäckas som på en snara dripa eller nyfångad börting. Lille Sjul skulle aldrig få se sin far. Maria grät och grät.
Sven Sjulsson, han omkom. Och Lilldocka, hon var mildt sagt förtvilt över att han Stornilla skulle halshuggas. Men domen i rättssaken vart mindre än frykta. Och Stornilla fick en dom på 2 år för att ha tagit livet av en Sven Sjulsson. Rätten kom till att en Stornilla har handlat i nödverge. Och hur reagerade hon Lilldocka på det?
Tack och lov, sa Maria när hovrätten kom med sitt mildrade utslag. 2 års straffarbete. Hon la sig ner och kysste marken. Hon tackade Gud, men hon gick också till Råga i Laisholm, där hon visste att Stornilas förfäder sedan urminnes tider hade offrat till sina gudar. Inte så långt därifrån hade Njaita-släkten haft sina höst- och vårvisten. Den kantställda skifferhällen och de gamla benbitarna vid kultplatsen vittnade om många gamla offerceremonier. Hon slog ut med armarna och ropade så att det ekade i dalgången. Om 2 år är denna mardröm över. Samtidigt tänkte hon att det kanske är ogudaktigt att bli glad över en dom som innebär 2 års fängelse. Men över döden vann vi, den här gången.
Och lilldocka, hon uppsökte njöjtarslakta sin offerplats vid Laisholmen. De har i många generationer brukt tromma för att påkalla högre makta. De som brukt den här tromma, de var kallt nöjda. Och han, Stornila, han vidareförde den här nöjtraditionen i nöjta familjen. Han kunde spå, eller med andra ord gann. Och någon gång så gann han så att det skulle gå bra med folk. Och andra gånger så gann han så att det skulle gå dåligt med folk. Kan du, Birger, ge oss ett par exempel på spådomen till han Stornila?
Ryktet om hans övernaturliga gåvor spred sig i Lappmarken. Vid ett tillfälle råkade han i konflikt med apotekarfrun i Lycksele. Flytt på det luslapp, snäste hon till honom i trängseln inne på apoteket. Du ska få för luslapp, du, svarade Stornila, som inte fanns i att bli nedlåtande behandlad. Hämnden kom påföljande söndag när apotekarfrun var på fint storkalas. Plötsligt kryllade det av löss i hennes kläder. Hon var tvungen att förödmjuka sig genom att gå till Stornila och be om förlåtelse för att bli av med lössen. Det gick också goda historier kring Stornila. På ett bröllop i Juksjaur hade han och lilldocka ingen bröllopsgåva. Men brudparet tyckte inte att de kunde få en bättre start i livet när Stornila förkunnade. Bröllopsgåva har jag inte, men mat kommer aldrig att fattas i ert hus, spådde han.
Efter att ha sonat domen på 2 år med Långholmen i Stockholm så kom han Stornila tillbaka igen till Boksjön. Kan du, Birger, läsa vad han Stornila tänkt när han kom tillbaka?
Ja, vad skulle de leva av? Nila började ge sig ut på långa strövtåg och riskfyllda färder i hopp om att hitta igen sina renar och börja bygga upp en ny jord igen. Han njöt av att kunna röra sig fritt. Det kändes som om man skulle kunna gå i dagar i sträck. Han jagade och fiskade och bar hem bytet. Men att få ihop en renjord att leva av var fåfängt. De hade försvunnit, en efter en. Och när han frågade folk svarade de bara hummande och försökte undvika honom. Djuren var borta och skingrade. De kalvar som hans renar hade fött hade fått andra märken. Många av de renar han såg var säkert hans egna. Därför tyckte han själv inte att det var något brott att sticka en ren när den råkade komma i vägen för honom.
Efter att han Stornila har sonat sin första dom så levde han Stornila och lilldocka av jakt, fångst och fiske. Och så tjuvslakta han Stornila en ren i ny och ne när han trängte. Det må nämnas att han Stornila var en flink björnjäger som sköt 50 björnar i löpet av sin tid. Men tillbaka till tjuvslaktingen. Han rike Nils Vinka, han var inte så nöje på det om han Stornila tog en rein eller två. För han har ganska mycket rein. Men det var annars som inte var lika bli på tjuvslaktingen hans. Stornila, kan du, Birger, läsa vad som skedde i 1881?
Tyvärr, bror, nu är du tagen på bar gärning. Det var inte jag, det var järven. Renarna var redan döda. Det tror vi inte ett dugg på, sa Gunnar Nilsson. För sanning, järven har rivit av öronen så det går inte att se vem som är ägare. Strunt prat. Det syns på skidspåren att du har drivit dem framför dig och det syns på renarna att de är skjutna med lodbössa. Stornila insåg att det var svårt att klara sig ur situationen. Ja, men vad ska en stackars hungrig sate göra? Låt mig åtminstone gå. Nej, nu ska vi till länsman och bli kvitt dina renstölder en gång för alla. Ja, men låt mig slippa. Det ska inte hända igen. Och det vill du att vi ska tro på. Det här är nog inte första gången som du har bestulit dina grannar. Jag svär och lovar, det ska inte hända igen. Stornila vädjade och bad om nåd, men stämningen blev mer och mer upprörd. Kanske att några av männen började tveka en aning. Stornila hade trots allt fått sig en läxa. Men de sex männen representerade inte bara sig själva. Många i trakten ville se Stornila bakom lås och bom. När de äntligen hade honom fast gick det inte för sig att börja tveka. Med Stornila fastbunden satte sig sällskapet i rörelse. Först till Johan Johansson i Boksjön och därefter till lapptillsyningsmannen i Norra Fjällnäs. Långt senare på dagen fick länsman Gustav Lindahl ta över fången.
Det vart en ny rättssak för en Stornila. Och den här gången så vart domen på 2 år och 3 månader. Och han måtte igen till Långholmen för att son domen sin. Det var ej så inte var något särskilt förnöjd med det här livet som Stornila fört. Och det var mora. Och lagade den här jojken till han Stornila.
Då han var olydig sjöng hon en smedesång till honom.
Efter att ha sonat den andra domen så gick det inte så många år för han Stornila igen vart tatt för tyveri. Kan du, Birger, läsa om hur det var han stal den här gången?
Den 2 mars kunde Lindahl prestera följande lista över saker som Njaita misstänktes ha stulit och sedan sålt vidare. En täljkniv såld till Daniel Hansson i Tärna för 37 öre. Ett stycke blått vadmal eller kläde som Njaita hade lämnat in till Stina Larsdotter i Mellansjö för att hon skulle göra en barmlapp till honom. Ett stycke hängselband, en halsduk och en mindre täljkniv som Njaita hade sålt till Stina Abrahamsdotter i Boksjön för tillsammans 2 kronor och 25 öre. En stycke röd och blå klädremsa såld till Anna Maria Larsdotter i Boksjön. Den 12 mars anmälde Ulrika Israelsdotter i Tärna att hon blivit av med en mångfärgad yllehalsduk, en påse av lärft innehållande diverse ylletråd och ett parti färgad ylletråd samt ett parti läderstycken.
Stornila, han blev dömd till 4,5 års fängsel. Så han är då på Långholmen i Stockholm och sondomen sin. Han kom tillbaka cirka i 1890. Och då lever han Stornila och Lilldocka på samma måten som tidigare. De driver lite jakt, lite fångst och lite fiske. Och så driver de med tigging. Och på en av turen så kom de till Norge.
Han Stornila i Joksfjellelva!
I Joksfjellelva!
Han farer hørt det!
Kjem han hit?
Jeg tror det!
Nå farer to tante på Hemnes!
Det jo ikke sikkert han kommer hit! Det mye snoppere å gå over slegda til Bringfjellet!
Jeg farer to tante ned, mordet!
Jeg har sett han!
Hæ?
Jeg så han var lite, han kom inn hos oss!
Du er lyd!
Nei! Her står kors på halsen! Jeg kommer til å døde, altså!
Jeg går!
Han så bare på mor! Og så ga jeg nesten all maten vår. Dere skulle ha sett de øyne.
Jeg får gå se
hun. Jeg går.
Men Stornila er så stor som en seng.
Han er høyere enn en hest.
Jeg tror jeg dør.
Jeg går.
Spring.
Han är högare än en häst. Jag namnet på han Stornila och hon Lilldocka, det säger nog sett. Han Stornila, det var ju förväntat att han skulle vara kämpehög. Men han var nog bara 1 meter och 63 centimeter. Men han var högre än de andra samerna på den tiden. De var runt 1 meter og 50 centimeter. Og kvinnfolkene, de var mindre. Gjennomsnittet på de samiske kvinnfolkene på den tida, det var rundt 1,45. Og navnet på Lilledokka, det skulle tilsi at det var under 1 meter og 45. I mars 1899 så kom han Stornila og Lilledokka til Norge. De skulle jo besøke ho Anna. Og Anna, hun var tremenningen til han Stornila. Og hun bodde i Lamman Klemmet i Leirbotne i Leirskardalen.
I det her er det.
Ja.
Ser du noe?
Jeg merkte på dyret.
Du kan tro det er ingen som er ute på denne tida.
Det kommer folk, sier jeg. Nils, samt min fru, Maria. Lilledokka.
Takke, Dapne. Stor Nila. Er du han store Nila?
Ja, du måste vara Anne-Marie. Måns var din far.
Ja.
Speltel tjåke.
Anne-Maria, vi behöver värme och logi för natten. Stor Nila. Nila Njajta. Ja. Vi har inte så stor plats.
Vi behöver inte så stor plats. Se här. Lilledokka är inte större än en sparv. En liten sparv till och med.
Välkomna ska ni vara.
Det är hans Stor Nila. Han har slagit ihjäl folk.
Klemma, han är i släkt.
Han har suttit i fängsel i Stockholm.
Jag vet det.
Han är mordare.
Per en klemma. Ingen ska ha det att säga på mig att det inte var gästfri med min egen släkt.
Det är det inte. Det slår dock imorgon med avskuren hals. Det var bäst med stock fick husly länge ner i dalen. De har bättre plats och mer mat.
Det är bra här. Varmt och gott.
De har det varma ner i dalen. Bättre sängar.
Vi har frågat.
Men ingen som har hus till dock.
Inte en enda.
Ikke det minste rart.
Klemma!
Ja. Det er trångt her.
Her er vel ikke trangere enn i går, vet du.
Mykje trangere, det er så jeg vil kveles.
Vi skal gå når stormen stillner.
Vi er snart fri for mat.
Något finns det vel.
Ikke når det kommer gjester og et oss ut av husen.
Klemma!
Ja.
Räftse.
Guds gode värde idag.
Nej. Här är ingen ändring i värdet. Det är bara lugnet, förstår du?
Snart är det blå himmel.
Men hör du inte? Och konat har blivit stilla där.
Då kan få bo i köta mig på tjänstvattnet. Där är törve. Vi kan inte ha dock här till evig tid.
Vi ger oss inte iväg nu.
Dock lyt gå.
Vi är familj.
Ja, annars är familj, ja.
Se här, kok lite kaffe.
Va? Har dock druckit upp kaffen vår så har du kaffe själv.
Det är bara lite grann.
Hör du, Anna? Här har vi kokat på grusen i 2 dagar och så har de kaffe själv.
Men det var ju bra. Jag ska sätta över kärn.
Bra! De ska ut nu.
Vi ger oss inte iväg nu.
Dock nytt! Dock! Må hit dock ut!
Inte drar jag Lilledokka över Lerbottnet när det är storm i väntan.
Det är inte storm nu, hör du?
Per en klemma. Han Nila och Lilledokka är släkt i nöd. Det vi har brukar vi att dela. Sånn har det alltid vært. Sånn skal det være. Vi venter til i morgen, hør du. Nå setter jeg på kaffen.
Tila på gård. Vi har hverken bått eller tørt. Agnila må ge seg på skruppen nå. Før det blir mørkt. Agnila ska ut.
Agnila
ska ut. Agnila ska ut. Agnila må starta
sig.
Joiken som du nå skal få høre, er skrevet ned av Carl Tirén. Den har navnet Til okstinnan. Og når Carl Tirén skrev ned denne joiken, så skrev han ned de her kommentarene. Sjøngs først av en lapp, som vi kusten kjøpt eller bytt til seg en okse, hvilken skulle offres ved okstinnane åt en avgud.
Det var en klemmet som fant han Stornilla og Lilldokka våren etterpå. Da lå de med et fløttstein i brattliene mot Kjensvatnet. Og en Stornilla bredde seg kofta og lagt den over om Maria, for det var det hun heita, og Lilldokka. Og så lå hun i armkroken hennes. Og så sier de, men jeg vet ikke om det er helt sant, at han Klemmet stakk handa inn på brenga en Stornilla og tok kaffeposen hennes. Og så sa han, den her Stornilla, bror, den har ikke du bruk for nå. Det er noe det jeg har hørt, hvertfall.
Arte kvari. Ole Voli.
Nyhetsartikel i tidningen Västerbotten den 12 juli 1899. Ihjälfrusna på fjället. Under sistlidne vinter kommo till Hemnäs upp i Norge från Tärna två lappar. Den både i vårt broderland och i Sverige välkände Stornila med hustru. Bägge 76 år gamla. Redan före påsk begåvade sig från Leiskarebygdens översta gård Tvärrå på hemväg till Sverige. Klockan var redan två på eftermiddagen innan de styrde upp på fjället. Oaktat folk avrådde dem ifrån att draga av stad så sent på dagen. Nordost från Tvärrå ligger en insjö vid vilken en sommarhydda är belägen, vilken de tänkte sig hinna uppnå före nattens inbrott. Olyckligtvis uppstod dock snöstorm på kvällen och det hunno icke fram. Det gick emellertid flera veckor innan man fick underrättelse om deras sorgliga öde och för omkring en vecka sedan träffades anstalter för att leta efter dem. Med ledning av deras skidspår som nu tinat upp påträffade man utan svårighet deras lik i en hög backe vid den ovannämnda sjön. De hade förmodligen i mörkret icke vågat sig ner för backen. En skidstav stod i snön bredvid liken och mannens kropp stod fram en smula ur snön. De låg vid sidan av varandra med skidorna till huvudgärd. En till hälften förtärd kaka låg emellan dem och en annan hade mannen stuckit i barmen. De hade, som lapparna ofta göra, grävt sig ner i snön för att övernatta och har troligen somnat utan att vakna mer. Ett vackert drag av den gamle lappen var att han hade tagit av sig sin undertröja och mössa och låtit sin hustru påtaga dessa för att hålla henne varm. Det vore eljest mycket dåligt klädda, fattiga som det vore.
Fattiga som det vore. Och fattig, det var han Stornilla och hon Lilldocka. Då paret vart funnet Ved det som senere ble kalt Stornilasteinene, så har en Stornila 1 krone og 14 øre i kontanter. Paret de har dessuten 2 små messingdåser og 1 kaffekjel som han Clemet Persson fikk kjøpt for 1 krone og 50 øre. Han Stornila og Lilledokka de ble gravlagt 20. juni 1899 ved Korgen nedre kirkegård. Og der ligger også han Clemet Persson og kona ho Anna Maria Monsdatter. Det er bare han Clemet som har gravstein, og de andre tre de har sine graver i nærheten av han Clemets gravstein. Utgiften i forbindelse med gravferda av han Stornila og Lilledokka de var på 166 kroner og 96 øre. Utgiften de ble dekket av fattigkassen i Hemnes, og deretter så ble det sendt regning til fogden. Det er ikke helt klart om kommunen fikk dekket utgiften som de hadde til gravferda. Men det som er klart, det er at han Stornila ikke fikk fred i grava før noen har betalt for gravferda. Stornila tok derfor flere ganger kontakt med en fjern slektning som heter Arvid Nilsson, og som også har sånn sjaman-egenskaper. I 2008 så kom han Arvid Nilsson i lag med familie og slekt til Korgen. De kom for å gjøre opp for begravelsen av han Stornila og Lilledokka. Etter at beløpet var betalt, så kunne han Arvid Nilsson senere bekrefte at han Stornila har fått fred i grava, så han har ikke hørt noe mer ifra han. Det kan nevnes at de som hentet han Stornila og Lilledokka, det var bygdefolk fra Leirskardalen. Det var han Petter Larsen fra Fjelldal, Endre Nilsen fra Finnbakken, Gulle Hansen og Peder Jakobsen fra Leirskard, Hans Nilsen, Jens Jakobsen og Nils Andersen fra Mæland. Og så var han Clemet Persson også med fra Clemetelleren. Snart så skal du få høre at han Stornila tenkte på ungene da han i mars 1899 satt med Stornila-steinene. Paret har 3 unger. Den første kom i 1846 og var dødfødt. Så kom Maja Stina i 1847, og hun levde kun et par timer. I 1848 så kom han Sjur til verden, og han døde når han var bare 3,5 år. La oss til slutt høre på hva han Birger Ekeli har skrevet om den siste tida for han Stornila og Lilledokka da de satt att med Stornila-steinene i mars 1899.
Lilledokkas dala. Kom og vær med i Nila. Så ja, nu känns det behagligt. Vi är framme nu Nila, framme. Den fina halsduken jag fick av dig värmer så gott och jag har förlåtit dig för att du lämnade mig ensam så många gånger. Om du visste hur jag undrade hur du hade det. Och vi har det så bra som fattiglappar kan ha det tillsammans. Så snart är vår hemska färd över. Och vi är hemma vid Girjan. Snart är vi hemma vid Girjan igen. Och du domnar benen. Men de vilar ändå så skönt så att det känns som att vi flyger hem till Girjan. Vi vill inte vara. Hör du mig, docka? Hör du mig? Stornila ligger med alla sinnen skärpta. Han lyssnar på vinden. Och han följer Lilldockas oroliga och mumlande andhämtning. Han böjer sig över henne och rättar till halsduken. Han tar av sig mössan, oväderskragen, innerkolten och barmlappen som Stina i Mellansjö hade gjort i ordning åt honom. Och han breder kläderna över sin sovande hustru. Maria, säger han än en gång. Docka, Maria, docka, hör du mig? Nu är det förbi, tänker han. Lägger sig tillbaka och sluter ögonen. Vinden bara tilltar och han orkar inte längre hålla snön borta från deras viloplats. Stornilas dvala. Kom och värm mig, Maria. Ligg in till mig och gör det skönt för oss som du har gjort så många gånger förr. Men var är barnen? Ser du barnen, Maria? Har de redan gått ifrån oss? Och nu känner jag hur det blir varmare, och imorgon när solen går upp och värmer oss ännu mer, då ska vi skida hem till Girja, där luften går att andas och vi inte behöver sitta fastbundna med bojor bakom galler eller hänga upp och ner som en snara dripa eller trassla in sig som fisken i rödingnätet eller vara fången i en bur som det inte går att röra sig i. Nej, nej, du och jag, Maria, måste vara fria nu. De kan inte låsa in oss längre. För fjället är inget fängelse, utan vi ska hem till Girja. Vi är framme nu. Framme.
Det är Dag Bryggfjell som har satt samman podcasten om Stornila och Holildocka. Han Birger Ekeli, han har läst ifrån boka sig Fattiga som de voro. Stig Bang, han har skrivit texten, och han Kjell Joar Pettersen Øvleir, han har skrivit musiken till Klemmespillet. Han Frode Fjellheim har skrivit musiken till Joiken, som jönkes av Inga Maria Sarre. De samiska stedsnamnen i Okstinområdet, de är lånt ifrån Ada Jürgensens och Fred Endresens projekt Voices of the Valley. Det är han Terje Nygård som har tagit upp lyden ifrån Klemmespillet, och han Fred Endresen har i ettertid förbättrat kvaliteten på lyden. Det är han Carl Tirén som har tagit upp lyden på de två jojkan om en Stornila och jojken om Okstinan. Och det skedde i 1913.